Den här podden gör jag tillsammans med Mindfulness-appen. Jag är så enormt stolt över det här partnerskapet. För att lära sig vara närvarande i vardagen så är det ett hjälpsamt verktyg att just ha Mindfulness-appen när man ska hantera stress och förbättra sin sömn. Och jag skulle vilja tipsa om hur jag gör för att få in vanan att meditera. Ibland kommer jag av mig, men när jag får in rutin på det så gör jag det verkligen löpande. Och det jag gör då det är att jag mediterar samma tid och på samma plats varje dag. Börja hellre med någon minut varje dag istället för en längre stund och kom in i rutinen och öka sen därefter längden på meditationen. Det har i alla fall funkat för mig. Så jag tycker verkligen att ni ska gå in och testa Mindfulness-appen, för det finns så mycket att välja på där.
Det tog väl ett tag, men när jag väl tyckte att jag landade i vem jag är som sångerska, så har ju det varit i att jag känner min trygghet i berättandet. Att där och då viker ju väldigt mycket bort liksom av tankar numera. Liksom. Och där blir liksom berättandet det som driver mig. Och jag gillar att gå in i det. För jag får kanske lite paus från mig själv, om man säger så.
Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
I veckans avsnitt träffar jag sångerskan och låtskrivaren Anna Stadling. I höstas släppte hon ett nytt album Långt ifrån ensam. Och under julen kunde vi njuta av Anna och Helene Sjöholms julkonsert Snö och marschaller på SVT. Anna har sedan debuten 1999 samarbetat med flertalet artister såsom Staffan Hellstrand, Eddie Schultz och Lars Winnerbäck. Och under sin karriär så har Anna haft en del stora utmaningar i livet. Både Anna och hennes man Pekka drabbades av cancer samtidigt. Deras adoptivson John Henry var då 5 år. Vad oron över om de skulle klara det blev såklart extra stor när man har ett litet barn. Ett barn de kämpat för det tog nämligen 4 år innan de blev klart med adoption. John Henry har diagnosen autism, och även det har ju inneburit en hel del utmaningar. Då det krävs ju som oftast väldigt mycket av en NPF-förälder för att ge sina barn bästa förutsättningar som de behöver. Och där skolan ibland har varit en utmaning. Jag träffade Anna i somras när vi var med i Kärlekskören. Dels så sågs vi under inspelningen av låten Kärleken. Och sen när vi var med på Lotta Elisberg, ja, då hamnade vi bredvid varandra efter programmet. Och jag trollbands av hennes varma energi och sunda syn på livet. Och då kände jag att henne vill jag ha med i podden för att dela samtalet med er lyssnare. Vi pratar om livet som sångerska och låtskrivare, om tiden med cancer och om man förändrar synen på livet efter det att man klarat sig igenom den tiden. Och vi pratar om utmaningar som NPF-förälder och såklart kärleken till musik. Välkommen Anna!
Tack!
Du, det är så fint att du är här. För det är nämligen så att vi, ska säga till lyssnarna då, att vi träffades ju för ett år sedan, eller vi har setts förut också, men för ett år sedan när vi spelade in med Kärlekskören.
Ja.
Och dels var vi i studion, då var vi allihopa, och sen var vi på Liseberg. Mm. Och efter det så satt vi och tog ett glas vin hela gänget efteråt. Och du och jag hamnade i ett samtal som jag typ inte ville skulle ta slut.
Samma. Exakt.
Jag bara, var kommer den här människan ifrån? Och varför har jag inte träffat henne förut? Och jag kände där och då att ett sånt där samtal som man också vill dela med lyssnarna. För jag upplever dig så otroligt lugn, klok och varm. Kan du själv känna det lugn som du utstrålar?
Oj, vilken bra fråga. Först vill jag bara säga att dito, verkligen samma känsla. Jag tänkte att bara, ja, den här kvällen får inte ta slut. Det är så mycket att prata om. Det var en intressant fråga om jag kan känna det lugnet. Det stormar ganska rejält. Jag tror att, undrar hur min familj skulle säga om jag är så där lugn som du upplever mig. Men på många sätt så tror jag att jag numera börjar liksom hitta självtillgången till det lugnet faktiskt. Sen som jag sa så stormar det. Jag är känslomänniska och jag drar iväg och jag kämpar med mina saker. Men jag har nog tvingats att dela med så himla mycket som jag egentligen aldrig någonsin kunde tro jag skulle behöva gå igenom. Så kanske att det på något sätt har gett mig ett annat lugn. Ja.
Jag tänkte precis på det, om det är så att vi ska komma in på de där utmaningarna som du har haft under, under resans gång. Mm. Men att det också, utmaningar kan ju också leda till ett lugn efteråt. Mm. Även om det stormar när man är med ett fire. Så tror jag att du hade varit på den här platsen om du inte hade haft de där utmaningarna.
Nej, det tror jag nog inte. Sen kan man ju vara, jag är väldigt fascinerad av det inre och hur tänk kan både liksom förstås och förändras kanske. Och en obotlig, det finns något trots i mig sådär när jag, dels när det gäller mig själv men också med andra som mår dåligt, så tänker jag, nej men vi, det måste finnas en väg ut ur det här liksom. Och den är så otroligt bergfast. Så när jag har liksom diskussioner med människor, vilket jag ju har i mina forum och sådär, många skriver och jag är lite som en magnet som kanske, ja, jag vet inte vad jag ska säga, men jag, det är ju väldigt spännande att få lära känna människor och hjälpa människor kanske genom det svåra, eftersom att jag tror verkligen att det går. Men där så tänker jag, den där extrema trotset som föds i mig då kan, och ibland så säger jag, ja men det är lätt för dig att säga. Nej, det är inte lätt för mig att säga. Därför att det har inte varit lätt. Och de här erövringarna som jag har gjort, de har ju kostat mig massa. Men du kan aldrig få mig att säga att det inte går eller att jag inte kan tro på det. Alltså jag skiter i det, därför att jag vet att du kan förändra. Du kan förändra ditt tänk liksom. Och det här jobbar jag med dagligen. Mitt jobb eller vad det nu är. Det, liksom, det lever man ju i hela tiden med vad det nu kan vara, jämförelse eller lyckas. Eller vad är det? Vad vill jag? Liksom, vad är drivet? Kommer jag? Alla de här sakerna finns ju konstant från det man vaknar till man lägger sig. Så att det är inte lätt liksom. Jag är ingen, vad ska man säga, det är ingen sån här framgångsteori som jag tänker att det ska bli, vi ska sväva på moln allihopa och vara lycklig hela tiden. Men kanske det är det, att jag känner verkligen att det här både och-et är så konstant närvarande i mitt liv. Mm. Kanske det som gör att jag inte är rädd heller. Jag är inte rädd för att det gör lite ont eller att det är lite tufft. Så då är det bara att jag behöver deala med det tänket på något sätt.
Det är där någonstans många gånger att utmaningar som är, blir jobbiga i sitt motstånd.
Mm.
Men om man har gått igenom några, det är som ibland om man tänker på när barn är små, om man säger så här, de ramlar och så man har upphoppat, det där gjorde ingenting. Men om man, då tänker jag så här, om man visar barnet att det är okej att du gråter, för när man visar det, att det är okej att du gråter om det gjorde ont och jag kramar dig, så får de också känna att det går över.
Mm.
Men det är så lätt att vi inte tillåter att känna och vara i det onda som gör ont, för att sen förstå att det går över.
Mm.
Men det gör man ju egentligen inte förrän man inte upplevt det själv.
Nej.
Tänker jag.
Precis.
Vi ska komma in lite grann mer på dina utmaningar, men jag tänkte mer att vi ska börja med din karriär som sångerska. För den har ju varit lång och den pågår fortfarande.
Mm.
Från Sundsvall.
Mm.
Solodebut 99, om jag är det.
Oh, 25 år sedan.
25 år sedan nu.
Wow.
Och det var en singel som heter Det känns.
Ja, nu är jag ung var det, men skivan heter Det känns.
Ja, det. Mm. Och musiken, var det en självklarhet som barn?
Ja, jag är liksom infödd i en musikfamilj kan man väl säga. En släkt med, på pappas sida, som alla spelat av olika slag och sjungit i kör. Sundsvalls myllan med Kjell Lund, och min pappa fick faktiskt första Jussi Björling-stipendiet 63 här i Stockholm på Gröna Lund, och då spelade Kjell Lund till honom. Så han snuvade priset. Det var någon Stockholms operakille som pappa kom som en lantis, sa han, och bara sjöng till sig priset. Och det tror jag är för att pappa hade alltid en otrolig vilja att kommunicera och berätta, som många år, många, många, många år senare jag förstår nu Så skulle jag nog säga.
Vikten av att berätta texter om honom.
Ja, han hade liksom den här, varje ord är viktigt och sådär. Ja, han var en väldigt speciell man, men lever ju såklart nära mig. Nu när han inte finns längre så finns han ändå nära i det. Sådär. Men det var väldigt mycket klassisk musik som jag växte upp med. I och med det här då, att pappa sjöng mycket sån här nationalromantiska. Han sjöng Bach och Händel. Han var liksom kyrkosångare på sidan av. Han valde inte det yrket. För han fick en sjukdom som gjorde faktiskt att han inte hade kunnat sjunga opera. Hela bröstkorgen liksom sjönk ihop. Så att i den världen måste man ju vara frisk. För lungornas skull och röstens skull. Men hans kärlek till idrott och musik var så präglade oss allihopa hemma. Liksom. Så redan som barn, men då spelade jag mycket olika instrument. Spelade piano, fiol och mina brorsor spelade. Och man sjunger kör, och både kyrkokören och liksom i kommunala musikskolan var väldigt stark i Sundsvall. Otroligt stark. Min kollega och vän Helene Sjöholm, och sen har du you name it. Det är jättemånga som har blivit musiker och jobbar med det. Liksom, för att vi hade en jättefin mylla där. Och inte minst Kjell Lundor som plockade upp oss i tv. Och liksom, vi fick vara med. Och det, på den tiden det var ju liksom hur stort som helst.
Men Kjell Lundor var ju... han var ju så stor.
Han gjorde ju mycket för körsången. Jag tror han blev som en länk liksom mellan finkulturen och den här folkligheten. Liksom.
Och ja, verkligen.
Det lyckades ju han med på något sätt. Och både liksom kunna dela med traditionell körmusik, men också liksom lite nyare och sådär. Så han gav oss väldigt mycket chanser faktiskt. Några stycken av oss som fick vara med om och sjunga solo liksom i tv och så här. Det var ju eller program som man hade också som man satte med och liksom
men kände du då att du ville satsa på den karriären, eller hade du någon annan tanke först?
Nej, jag tror att det föll sig naturligt. Först spelade jag, men sen det kickade in för mig, just det här med sången kickade in någonstans vid tonårstiden där. Jag spelade i ett band och jag flyttade till Härnösand, för där fanns musik, där var en musiklinje då. Det är inte som nu, estetiska linjer överallt. Så man fick ju flytta på sig, och då kom jag in i Härnösand och där bodde jag 2 år, och sen så drog jag till USA 1 år. Och ja, jag hade nog siktet framåt på något sätt skulle det vara. Jag var driven i det liksom.
Du hade en stark drivkraft som ung.
Mm. Och sen när 90-talet kom, då kom det en uppsjö. Jag kämpade väl, jag letade väldigt mycket efter mitt uttryck, och jag minns att jag kämpade med att jag tyckte jag hade som flickig röst, och jag ville ju sjunga rock och pop, och det var ju inte kanske lämpligt egentligen, men jag fick chansen att vara med i ett band och vi spelade ganska mycket och åkte runt, och jag fick liksom vältra mig lite i det där, och det var inte särskilt bra kanske då. Men det var snälla killar som tog med mig. Nej, men jag tror att röstmässigt så, och vågamässigt också, så fanns det mycket kvar liksom, som jag inte vågade riktigt ge mig hän i.
Men var du inte vågade ge dig hän i?
Nej, men jag minns att fascinerades faktiskt väldigt mycket av punkvågen och sådär. Jag kunde se, i Sundsvall kunde man ju se liksom de olika hårdrockarna på ena sidan och punkarna, och så var vi någonstans mitt i, vi som gillade lite blandat. Och jag minns att jag fascinerades av just det här med tydligheten i tillhörigheten, eller kanske de som vågade gå hela vägen och sådär. Och det vågade inte jag riktigt då, men
var det du var rädd för, tror du?
Ja, det kan man fråga sig. En viss del av det där kan ju finnas kvar än idag. Så vågar jag verkligen berätta det här som jag har upptäckt på något sätt. Det är en utmaning, tycker jag. En del verkar ha väldigt lätt för det. Och det kan jag också fascineras av. Wow, skriva och ge sig här i det. Ibland känns det som att jag sitter på en vulkan. Liksom när... när kommer den spricka liksom av allt jag skulle vilja säga. Vilket är också fascinerande att jag har valt att jobba med musik. För det är väldigt få rader du ska klämma ner en sanning på.
Men tror du att det är för att det kommer så nära dig själv?
Kan vara. Ja, kan vara.
För att man inte är igen, jag tänker om du är skådespelare eller någonting annat. Mm. Men då är det ju ofta att du spelar en roll.
Mm.
Men när du sjunger och delar mer kanske av en text så är det mera Anna. Alltså, ja, på det sättet.
Så har det nog varit och där har jag alltid befunnit mig. Jag har ju gjort väldigt lite sådana här rollinsatser eller gjort några grejer. Och då har jag nog haft lite svårt att släppa mig själv också. Liksom att, nej, men att ge mig hän i det. Nu skulle jag tycka det var skitkul därför att jag tror, kanske har det, ja men så här lite grann vi pratar om att landa på en plats där det finns lite mer distans till den jag är idag. Jag kan bjussa på vissa saker känner jag, och jag skulle vara nyfiken att göra det i en sån konstellation liksom där någon annan talar om för mig vad jag ska göra, för det är, och det skulle nästan vara lite skönt.
Ja. Ja. Säg bara vad jag ska göra så gör jag det.
Ja, men precis. Gör. För hela livet, när man håller på med sin egen musik och sin egen, det är ju liksom dana ut någon slags, det är ju hela tiden att jobba med de egna idéerna. Vad vill jag nu? Vad ska, och sen så, som det landar på, då får man ju stå där med de, det som blir själv.
Men har scenen varit en trygghet? Eller har det också varit en utmaning?
Det har både varit en trygghet och en utmaning. Jag har väl, så här, det tog väl ett tag, men när jag väl tyckte att jag landade i vem jag är som sångerska, så har ju det varit i att jag känner min trygghet i berättandet. Att där och då viker ju väldigt mycket bort liksom av tankar numera liksom, och där blir liksom berättandet det som driver mig, och jag gillar att gå in i det, för jag får kanske lite paus från mig själv, om man säger så. Jag använder mig själv och det jag har varit med om, men det är också en ventil, och jag ventilerar ju säkert, ja, det är som ett samtal pågående från mig till den som lyssnar och så tillbaka liksom. Så att där känner jag att jag är trygg. Sen kan det vara mycket runt det som är praktiskt eller så. Och det är ju sånt man får, det ingår väl, tänker jag. Men när jag var yngre så tyckte jag att scenen var så otroligt lockande. Också, och det var liksom svårt att vara hel, för att det fanns så mycket... Mycket av det här, våga och duger jag, mina armar. Och jag kan se bilder på mig själv från då, där jag skulle vilja hjälpa henne liksom, med det jag kommit fram till nu. Vet du, jag tror att du... Tänk om någon hade sett det då och hjälpt mig där med de tankarna som jag så uppenbart står och kämpar med.
Och för det var ju inte så mycket så då.
Nej.
Tog man sånglektioner så var det väl sånglektioner, men det var ju inte så mycket annat man fick lära sig, utan det var ju tekniken och alltså, utveckla rösten, men inte scenframträdandet eller tryggheten på det sättet.
Nej, det fanns nog mer former för det, och handlade det om pop och rock då, som jag var liksom lite inne på, så var det nog liksom att det i sig självt vill ju inte ta instruktioner liksom. Det finns något inneboende där. Nej, men det är något lite uppkäftigt där naturligtvis. Man liksom ställer sig inte i ledet. Och så var nog jag väldigt mycket. Det fanns saker som jag inte gjorde, för att jag tyckte att nej, det tänker inte jag ställa upp på liksom. Och vad hade hänt om jag hade gått in i det och sagt ja? Men jag hade nog det behovet, antar jag. Min första skiva låter ju lite grann som det var. Den är ju ganska skrikig och vilsen och sådär.
Var det den platsen som du var på? Kan du tänka dig när du lyssnar idag?
Ja, det kan jag. Jag trodde aldrig att du skulle komma hit igen. Och Och det tycker jag att jag kan se på mina skivor som jag har släppt. Ja, det här är... Ja, här är den frågeställningen för mig då, är den väldigt tydlig. Ja, där var Anna då, där var jag... Sen jag behövde göra... Jag behövt gå lite krångliga vägar, tror jag. Det kan väl vara en sån där sammanfattande... linje. Jag har gjort lite omständigt, men sådär.
Men upptäckt del saker på vägen?
Ja, kanske det. Och det på något vis nu då, när det är 25. Liksom det här året som ligger framför, det finns några saker som jag ska göra som kanske får mig att titta lite mer tillbaka och samla ihop. Det tycker jag känns lite spännande. Så att jag vet liksom inte riktigt vad som kommer ur det. Så att det är lite... Men jag känner mig lite nyfiken på.
Ja, nyfiken. Där har vi det. Men också då när, under karriären så har du jobbat med väldigt många olika artister. Vilket jag tycker är så häftigt. Därför att du har verkligen... Det verkar som att din röst och du passar in på väldigt många olika... scen eller former av olika kategorier av artister. Att det är så här, ja men gud, där är ju Anna med igen. Alltså att du, och sen parallellt så har du också haft din solokarriär. Och en som du då har jobbat mycket med, det är ju Helene Sjöholm. Och sen bland annat Staffan Hellstrand och Edith Schultz. Men du och Helene, era vägar har korsats rätt tidigt, vad jag förstår.
Ja, redan när, alltså det är ju, vi var 12 när vi träffades liksom. Vi föddes dagarna efter varandra, så vi har ju haft liksom, våra mammor har ju mötts och så, men sen jag växte upp söder om Sundsvall och flyttade in till stan med min mamma och pappa när jag började i sexan. Och då från sexan så har vi gått parallellklass fram till nian då, och under dem, och vi bodde ganska nära varandra, och det var ganska stökiga år där i Sundsvall, ett röje, klasser och situationer och mycket sådär identitetsnojer i. Och jag flyttade in till stan och hade liksom vuxit upp i en sån här idyllisk, på en idyllisk gata, ett idylliskt område på 70-talet. Kommer in till stan. Och jag minns det som en ganska hård miljö som jag egentligen inte riktigt visste fanns. Alltså det vart en krock för mig liksom. Ganska mycket vilsna barn. Jag är dessutom uppvuxen i en frikyrkomiljö, så allting var ju väldigt snällt liksom. Så när jag kom in till stan så... Alltså den elakheten och väldigt mycket mobbing och många... Men den gamla skolan vi gick på högstadiet, pappa hade gått där. Alltså vi kallade det för fängelset. Det var liksom sådana här galler för fönstren, och de satte upp rektorn på skåpen när han kom och sa till. Och du vet, det var mycket saker som pågick och många mådde dåligt och... Men där någonstans då så hade ju vi en teater, eller vi hade som en aula högst uppe med en flygel. Och där gjorde ju vi shower tillsammans. Och vi började också, jag sjöng också i den här flickkören som Helene sjöng i. Och vi började liksom, men där är någon, du vet, som jag blev nyfiken på. Och vi promenerade hem, för vi hade liksom samma väg. Vi började se filmer, vi började prata... musik och sång och teater. Och hon var ju väldigt liksom redan då musikteater och väldigt duktig liksom. Så vi hade liksom, och sen startade vi en duo. Och vårt första jobb var att vi åkte till Björneborg, för det var vänort till Sundsvall. Då stod vi liksom i köpcentrum, och sen så var vi på någon teater och vi skulle representera Sundsvall och sjunga massa grejer. Så där började vi liksom någonting och fortsatte det. Vi hade sommar, vi gjorde sommarkonserter, och vi gjorde framför allt jular sen som vi började med då. Där vi skapade våra egna julkonserter och... Det visade sig att folk ville komma och höra det här. Så det blev som en tradition att vi kom hem och gjorde. För sen flyttade vi ju båda till Stockholm. Och våra liv började med musik och på olika sätt då. Och det var så himla fint att få komma hem och fira jul tillsammans.
Ja, det känns som att ni liksom, det flätas samman på något sätt. Ibland så går ni så här och jobbar på lite olika håll och sen kommer ni liksom hela tiden tillbaka.
Hela tiden tillbaka. Och vi kan ju mötas, våra liv är ju sådana, vi har ju ganska hektiska liv och vi har mycket, mycket saker som händer i familjerna och saker att deala med. Men jag tror att det blir alltid en energi när vi ses. Det är som att vi tänder gnistan i ögat igen, du vet. Vi kan bara vräka ur oss livet som händer och sen så bara, ja men du, så kommer vi in på någonting som har att göra med texter eller ja, hur skulle man kunna skriva eller vad vill vi? För vi har gjort våra jular nu, liksom äntligen fick vi återträffas och göra det här. Så nu, den här julen gjorde vi tre stycken. Förra året var vi ute på en ordentlig turné och nästa år ska vi åka ut. Men i år så gjorde vi tre och fick också vara med om det här tv-programmet som sändes på julafton. Mm. Och liksom, jag vet inte, det är som en sacred spot liksom.
Jag tänker nog just när man har jobbat med så många olika artister och sen har man en som man faller, som kommer tillbaka till som det finns en sån trygghet i och vad det betyder att ha den, en sån liksom relation där man vet att när vi jobbar så är jag trygg, jag vet också era röster som går ihop. Alltså det finns en samspel där som är väldigt unikt, just kanske för att man känner varandra också sen så långt tillbaka.
Ja.
Och vad betyder det att ibland vara ute på turné med nya och sen så kan man komma tillbaka till det här som man har varit i så lång tid?
Ja, men det är lite som att komma hem.
Mm.
Jag menar, vi är ju inte en konstant duo. Alltså vi jobbar ju med vi har våra liv. Vi är liksom inte så att vi spenderar jular tillsammans. Alltså vi har inte familjekonstellationerna tillsammans eller så. Och därav på något vis när vi ses, alltså den är väldigt speciell den relationen. Och livsviktig på många sätt just för att det finns som ingenting vi inte kan prata om, men det finns också väldigt mycket vi kan prata om som har att göra med självförtroende, åldrande, vad gör jag, men jag menar, man kan ju alla de här frågeställningarna kanske man inte tror finns i en så lyckad person som Helene, men det finns massa saker som vi behöver få ventilera och liksom de här visdomarna som kommer med tid och få ur sig det och sen så kunna liksom trigga igång den där liksom nerven. Jag tror det, vi båda är liksom. Och när vi jobbar tillsammans så är vi väldigt enade. Vi utgår ju alltid från vad vi vill. Och vi märker liksom att den enheten, när vi jobbar sen med andra liksom som kommer in då. Och så kanske vi testar lite olika. Men vi kommer ändå till kärnan av, nej men just det är så här vi ville ha det. Det här, vad är det vi ska säga tillsammans? Och det är ju också det är så roligt, för ofta står man själv.
Exakt, och det blir ju också väldigt unikt i det, när man har känt. Och det kan jag vet när jag träffade en klasskompis, jag träffade honom på många år. Och sen så säger han, och då var det så otroligt lätt att prata med honom, oavsett vilka karriärer vi båda har haft. För han kände mig när jag var 10. Och när han säger så här att ja, men när du skrattade i klassen, Kristin, det gick ju inte och du fick ju hela klassen att börja skratta, för du kunde ju aldrig sluta. Och då bara, just det, du känner ju mig för den jag var då, oavsett vilken väg jag har gått.
Ja.
Och då känner jag så här, han vet vem jag är. Mm. Och det är också lite grann det jag tänker på. När man, och du vet ju vilka ni är innan ni har varit med om utmaningar eller vad ni än har gjort i livet, så vet hon vem du är och du vet vem hon är.
Mm.
Att det kan finnas en sån skön trygghet i det.
Ja, därför att jag tänker liksom att alla vi människor, vi jag ska inte säga, man spelar väl inget spel, men man vill ju gärna uppfattas så bra som det går på något sätt. Men alla vi bär ju på otroligt mycket så här, både pinsamheter, saker som vi har gjort som man helst inte vill att någon ska veta om. shit, om någon hade liksom upptäckt ens dagböcker från en liten, gud, den vill man ju bränna innan man dör, tänker jag ibland. Liksom, var ingen hitta det där liksom. Nej, men det vet inte jag, jag tror inte jag är ensam om att, och de där sakerna går ju som inte att tvätta bort med någon då, som har sett den genom hela den, alla, den här fasen när man liksom växer upp och utvecklas, och jag kan ju inte liksom låtsas att jag inte gjort det där eller varit med om det, eller sagt de där grejerna. De har ju vi har ju varit där i ur och skur och i hur vi nu har sett ut och hur vi gjort och pinsamt det där. Ja, men liksom, och det är väldigt skönt, för att jag behöver inte låtsas.
Nej, och känslan av att hon står alltid kvar. Alltså man står alltid kvar, oavsett. För man vet vem personen är. Ja. Oavsett vad man har gjort, om det var tokiga saker, så vet man ändå genuint vem den är. Alltså man har sån närhet.
Mm.
Och den tycker jag är så skönt, just när det gäller såna. Om man har turen att ha en sån relation som har varit i så många år, att man står kvar. Mm. Det spelar ingen roll.
Nej.
Men du har ju då, dels då det här med att du gör mycket solo kontra ihop med att också göra med andra. Vad skulle du säga är liksom tjusningen med att jobba med andra och att skriva eget och sjunga?
Nej, men det har nog varit, som du säger, en både och för mig. Jag tror att nyfikenheten på samarbeten, den lämnar ju inte mig riktigt, för den, det uppstår ju någonting i ett möte, eller hur? Den där vad är det här för någonting? Och ibland så och jag tror att jag gillar också att liksom, jag ska inte säga entreprenör, men jag tror att jag gillar när någon form av idé uppkommer. Liksom. Och jag gillar känslan i att hur skulle man kunna få det här att bli en verklighet? Så egentligen så är det, alltså det här samarbeten blir ju som själva resan, liksom, är ju det som är egentligen när man ska knäcka den där koden på vad är det vi ska göra tillsammans, eller hur? Och just det här med att sjunga med så många olika som jag har gjort, män och kvinnor, och hur olika det är med varje röst och varje person. Den använder sig på det sättet, och där vissa gånger så har jag behövt liksom verkligen att man måste jobba ihop sig, medan som med Helene så är det ju aldrig en fråga, det har nästan aldrig varit en fråga heller. Det finns en sån här, ja, det är liksom, det bara finns där på något sätt, och det är ju också väldigt spännande.
Men kan det också vara skönt igen när vi pratar om att när man jobbar med andra så säger de så här, nu ska vi göra det här. Medan när du gör ditt eget, då ska du skapa. Och då är det ju du som är ansvarig för vad som händer. Att det kan vara skönt att vila i, alltså vila, man jobbar ju, men vila i sitt eget skapande när man jobbar med andra och utveckla andra delar och skapa andra saker. Exakt. Utan att det är ditt eget ansvar att skapa det från början.
Ja.
Och sen kan man gå in i så här, nu är jag sugen på att jobba i min kreativa process med mitt eget.
Mm.
Är den, känns liksom den kombinationen?
Ja, jag tror precis det. Därför att det är otroligt mycket jobb att driva en egen sak. Och med allt vad det innebär, eller hur? Det går ju verkligen upp och ner, och vem är jag och hur kan jag, ska jag kunna tillföra någonting, och hur som det ser ut idag. Jag menar, det är ju mycket så här praktiskt också, som pengar bara, kan jag fullfölja det här liksom, som jag egentligen skulle vilja göra. Men just det där med att inte alltid, nej, men jag tror det, för att jag, i och med att jag kan ju se liksom de här föreställningarna som görs, och jag ser hur roligt de verkar ha det och sådär, och tänk att vara en del av det där. Och sen så, jag har ju inte sökt mig tillräckligt mycket in i det, så det säger ju någonting om mitt behov av ensamhet också, eller skapandet av det egna. Ibland har jag nog tänkt liksom att om jag hade varit i sådana sammanhang så kanske jag inte skulle hunnit med. Liksom, jag är lite långsam ibland. Jag minns när Staffan Hellström kom och presenterade Nu är jag ung då på första skivan. Jag satt och jobbade med en kille som heter Robert och vi jobbade fram material och det här under 90-tal, jag hade blivit så swept away med av Sheryl Crow och Emmylou Harris platta som kom där mitten, Wrecking Ball i mitten av 90-talet. En del svenska förebilder i Marie Fredriksson kanske, eller Eva Dahlgren och Marie Bergman. Men just när de amerikanskarna kom och liksom, de bara greppade tag. Jag minns så väl vad jag satt när jag hörde Sheryl Crows första platta. Och jag tänkte, kan man låta så här som tjej? Mm. Kan man göra så här? Wow, liksom en Alanis som är arg och du vet, allt det där tar ju vi för givet idag, men då, det var som en knock för mig. Där och då kände jag som Sheryl, det här är min värld. Där någonstans kände jag, det här vill jag göra på svenska. Så det försökte jag med. Så att, och det försöker jag fortfarande. Alltså det är fortfarande den, inte, det behöver inte låta så, men själva essensen. Och det är någon självklarhet, ett rakt sätt att berätta. Ganska kvinnligt men ändå starkt liksom, som jag letar. Där fortfarande efter tror jag. Men i alla fall så kom Staffan Hellström ner och vi blev hopsatta då med från EMI Publishing och jag hade ju inte träffat honom personligen då utan innan det så kom han ner och så presenterade han Nu är jag ung för mig. Och jag minns att jag tänkte wow, vilken text liksom. Men när han gick därifrån så berättade han att han trodde ju aldrig jag skulle sjunga den för att jag hade sett så skeptisk ut. Men det är min långsamhet. Alltså när jag får höra den så behöver jag gå hem. Det blir som pannan i veck och jag ser väl kanske lite skeptisk ut ibland när jag liksom försöker ta in. Och sen så gick jag hem och det jag tänkte på var den här låten. Om jag kan sjunga den i 80 så kommer jag kunna sjunga den. Eller så kommer jag sjunga den. Därför att den handlar ju egentligen om det som har hunnit fatt mig nu. Nu är jag ung, solen är ny. Den viskar sin sång under min hud. Nu är jag ung, mycket yngre ändå. Jag vet mycket mindre än jag visste då. Den där säkerheten som det unga i en, liksom, på många sätt. Man trodde man var så säker fast man ändå var så osäker. Men liksom mer kategorisk. Och det där har ju hunnit i fatt. Att våga stå i att man kan faktiskt veta men också inte veta. Det är väl befriande tycker jag nu. Och den låter ju på alla sätt annorlunda idag. Så nu ska jag plocka upp den lite grann det här året då. Eftersom det är 25 år sedan och titta på den lite grann igen då utifrån det som är nu. Men just den här, och det har jag varit med om många gånger att även låta som jag själv har skrivit då som ibland kan vara lite svår att få lite distans till eftersom man skriver det själv. Men den här konstiga känslan när en livshändelse händer och så hör jag en låt eller så kommer jag på just det. Hur kunde jag ha skrivit den låten eller den texten? Då hade jag inte varit med om någonting av det som har hänt. Nu förstår jag den.
Nej,
det är som att jag har liksom skrivit och sen hamnat i det på något sätt. Eller att det kanske kan, just den här insikten, ja, men nu fattar jag. Men min långsamhet ibland, tänker jag, gör att jag behöver vara själv i mitt eget skapande. Men
är det också en form av eftertänksamhet? Ja. Inte bara en långsamhet, utan en eftertänksamhet.
Ja, det är nog också
som
sant.
Som gör att det blir att det har sin process på ett annat sätt. För jag vet nu när du har skrivit, och det jag tycker är så fint nu när jag lyssnar lite extra mycket på dina texter och inför idag, så har du en förmåga att skriva texter utifrån dina erfarenheter, men jag kan inte riktigt förstå vilken erfarenhet du har, men jag kan implementera den på väldigt många av mina egna erfarenheter som egentligen inte alls har med det du har upplevt. Och det kan jag känna, för jag nämnde det för dig innan, att om någon skriver om olycklig kärlek, det hör att det är olycklig kärlek, då kan jag tycka att vilken fin låt. Mm. Men om jag inte är olyckligt kär själv, så känner jag inte i det. Mm. Men att du har en förmåga att skriva texter som egentligen, oavsett vad du har varit med om, så kan du ändå känna in det.
Mm.
Och en av de texterna som du skrev 2017, den heter När allt det här är över, så skrevs ju den utifrån en erfarenhet. Mm. Men under pandemin så tog den fart. Mm.
Slut. När spänningarna släpper och vi kan andas ut. När världen börjar snurra och vardagen är tillbaks. Jag hoppas vi är kvar då. När
och, alltså, tänker man på pandemin, så är det bara så klockrent. Men det handlade om någonting helt annat egentligen.
Ja, jag skulle säga att Andreas Mattsson har ju liksom skrivit det mesta här på den plattan. Det var så här att 2015 så gick jag och drömde om att få jobba med honom. Så jag slänger ut en fråga. Kan vi ses? Och har du lust att skriva en skiva med mig? Ja, vi ses efter sommaren. Och efter sommaren 2015 så sågs vi. Och sen rasade hela tillvaron faktiskt. Min mans bror fick prostatacancer, vilket gjorde då att min man gick och kollade sig och har det. Och får reda på det i september. Där har vi precis rivit allting i lägenheten och ska bygga om och göra en trapp ner till vår studio. Så vi behövde flytta hela planlösningen. Så allt är liksom... allt är igång och jag är igång och pepp, för jag ska få skriva med Andreas Mattsson och Pekka ska göra det. Och du vet. Så det var så otroligt, det var som att krocka in i en vägg liksom. Där står vi med en femåring nästan då, som jag inte skulle bli fem. Och sen några månader senare så gör jag min mammografi och får brevet och komma tillbaka, och jag tänker, där sitter vi i det här liksom rören, och jag tror ju att det är ett skämt liksom. Nej men, ja, det är bara att ta lite bilder, ibland kan det ju bli lite fel liksom. Men sen så drog det igång, min bröstcancerhistoria parallellt med min mans prostatacancerhistoria, och att förskolepersonalen uttrycker att vi borde kanske utreda vår son för hans svårigheter liksom, som blir mer och mer tydliga ju äldre han blir då. Så att det var liksom...
Vad hamnade du i där? För när man, alltså dels ett, att ens man blir sjuk skapar ju en oro.
Ja.
Och att bara ett par månader senare själv drabbas.
Mm.
Och så har man ett barn som är, var fem?
Han blev fem där i den vevan där i november.
Alltså jag tänker att det måste ju vara en sån rädsla på något sätt för väldigt mycket. Hur hanterade du den rädslan?
Ja, alltså då där så tror jag att vi körde på. Jag minns det som att Pekka, som min man heter då, jag minns det som att det var någon form av, du vet, när hästarna ställer sig på för att dra ett lopp liksom, på med de där lapparna liksom, skygglapparna, eller som getingar som inte kan ses åt sidan, man ser sig inte åt sidan, utan jag upplevde att han var liksom, jag måste jag måste fixa den här lägenheten. Jag måste bara köra nu liksom. Och i prostatacancerbranschen så är det ju så långa väntetider. Så han hade ju, han fick en operationstid i januari först. Så det var ju inte akut för honom. Men vi hade ju också dealat med hans bror då, som var allvarligt sjuk. Och det jobbiga är ju, ja, var hamnar man någonstans? Alltså det där är ju så konstigt, för att vi har ju långt senare, som den här hösten, spenderat tid med i samtal för att, och mycket som har hänt och kommit ifatt oss väldigt många år senare, vilket är ju självklart säkert, men för en själv så blir det så där, ja, tänk allt vi har liksom härbärgerat och parallellt med att vi är egna företagare och ska liksom driva. Det har ju varit jättemycket drivande. Och liksom oro och väntan. Ja, det, vad gör det med en liksom? Det, jag tror fortfarande att det är saker som säkert jag inte helt och fullt har liksom gått igenom. Alltså, som ligger där och lurar liksom. I vissa perioder också kanske lite mer än andra. När man får lite mer tid att tänka. Och vi pratar om din resa. Så här, och jag kan känna så här, åh, vad skönt. Liksom. Ett behov. Jag känner vissa behov som jag tror jag måste också bejaka. Liksom, och ta lite mer på allvar.
Att landa och vila någonstans.
Och återhämta som vi pratade om. Vilket är kanske inte min styrka. Jag vet väldigt väl att återhämtning är just en del av utveckling och träning till exempel. Och alla slag, även mentalt. Liksom. Och den, i en sån period som vi var då, då finns inte det. Men min återhämtning eller min möjlighet kanske till ventil var ju att åka över från oss till Andreas studio. Och då tog vi, och det här var så sjukt konstigt, för att ibland hur det blir när man liksom bara tänker så här, man ser inte alltid heller några små så här gåvor som man kan få i livet. Och då, så, för vi hade under en period i tiden, så vi bor på stadshuset ungefär i Stockholm, och så på andra sidan finns Münchenbryggeriet med replokaler. Där hade vi replokal en lång tid att dela med docenterna. Och då fick man ju liksom gå runt hela Stockholm här, hela gamla stan, och konka instrument. Och då sa vi så här, men vi bor ju bara precis rakt över. Tänk om det fanns en båt. Och vet du vad som hände då? Då sätter SL in en testlinje. 82 tror jag den hette. Eller 85. Som går, alltså bara 50 meter ner från oss vid kajen. Och rakt över. Och så bara backen upp. Så jag åkte den här båten. Och den var under 2 års tid. Under kanske våra 2 allra värsta år i livet.
När ni behövde det som mest.
Jag behövde det som mest. Så det där är så här, ibland så tänker jag, glöm inte det, Anna. Glöm inte det. När livet går på och man börjar komma ur bubblan. Det var som Pekka så här om dagen. Ja. Nu kommer den här vanliga stressen och pressen tillbaka. Jag har ju glömt bort att jag har varit sjuk. Eller jag glömmer bort att jag faktiskt har varit sjuk. Det som var viktigt då, att göra det viktiga i livet. Kanske hoppa av en karusell för att jag måste få vara med om det här. Därför att jag vet inte om, alltså livet är kort.
Mm.
Och sen så är det så lätt att hamna tillbaka där. När det väl är så att säga över det värsta.
Just när det gäller de här, när det gäller sjukdomar och ännu mer kanske också om man har barn.
Mm.
För jag vet, när jag var gravid andra gången så kände jag en knöl i bröstet. Mm. Och det var absolut ingen fara, ska jag säga. Mm. För en gång det var en mjölkkörtel som hade just blivit det. Större. Men jag hann då, när jag kände den, direkt tänka, men gud, det barnet jag har i magen kommer inte uppleva mig.
Nej.
Alltså det går så snabbt till att det är det värsta. Och det är väl en del av hur hjärnan funkar. Mm. Att man sätter upp det värsta scenariet, så precis. Vet man hur man ska hantera det, och sen kommer man tillbaka till men för er då, som hade, gick de tankarna ibland att rädslan av vad händer om vi båda
försvinner? Ja, hela tiden. Oj, men det var jag Först skulle man ju bara ta bort en liten bit av mig, av mitt bröst liksom. Men sen vid jul, jag minns vi rullade in i Stockholm, vi hade varit uppe i Sosfall och Härnösand och firat jul med våra familjer. Och så rullade vi in, Jonte somnade där i sin barnstol och läkaren ringer och säger, kan du komma imorgon? Och där och då så var det som att jag hade inte hunnit ur bilen, men då, det var liksom tonläget. Och då sa jag till Becke, det där är inte 2 centimeter av mitt bröst som ska bort liksom. Det där var något annat. Så då hade de ju, och du vet hur situationen kan vara ibland, man kanske inte har barnvakt, man kanske, så att jag gick upp själv där, vilket var helt förfärligt dumt. Så att få ta emot beskedet att vi måste ta hela ditt vänstra bröst och det finns en tid, vad det nu var, i januari, och det var typ 2 dagar efter Pekka hade precis fått sin operationstid, och då så bara knäckte jag ihop och så sa jag så här, vet du, att då opererades min man för prostatacancer, så det funkar inte riktigt, någon måste ju vara hemma liksom, någon måste ju stå på benen i alla fall på något sätt liksom. Så där då var de förstod ju att vi var en familjekris. Och men 2 veckor senare så opereras jag, och vi var typ på Sankt Göran, så samma avdelning.
Det är så surrealistiskt
verkligen. Men mitt i allt det här då, så blev ju jag, alltså det blev ju en skiva som heter Efter stormen. Och Andreas och jag sågs alltid på ett café där när han, och han, alla de här sakerna snappade han upp liksom, och hjälpte mig omvandla i låttexter. Jag hade ju kanske tänkt skriva mer konkret, men allt det som står, allt det som finns där är ju liksom mina tankar.
Och där är det väl ofta så också med texter. Vissa skriver ju helt själv, men att man ofta skapar det också tillsammans, ja, med någon.
Ja. Och det är väldigt roligt.
Ja, exakt. Det blir ju team. Ja. Ett team på ett annat sätt, ja, att jobba fram det. Mm. Jag läste det var någonting ni hade sagt till er son som var så fint. Det här med rädslan om man att dö.
Mm.
Att det vi alla dör, men ja, idag ska vi leva.
Mm.
Förstod han att ni var sjuka?
John Henry är ju vårt guld, verkligen. Mm. Kärleksbarnet som vi hämtade i Sydkorea.
Ja, för det var ju också en ja, det har också varit en resa. Alltså,
you name it, give it.
Ja, exakt, för det började ju också med att din man hade varit sjuk tidigare, va?
Ja.
Alltså då ni bestämde att gifta er.
Ja.
Vad var det som hände då?
Nej, men alltså, så här tänker jag så här. Vi är ett couple of... jag vet inte, 2 stycken unikt par som, jag tror att vi har prickat in ganska många av de här liksom fasorna som man kan ha. Så här. Men han fick en sjukdom som heter trigeminusneuralgi från ingenstans. Det är att ansiktsnerven börjar sända ut signaler av smärta som är typ självmordssmärta. Alltså, du vet, du kan inte leva med den typen av smärta, och hur det är. Ansiktsnerven är ju komplicerad, den går ju från nacken och så går den ut 3 trigemen, och så den delar sig upp till pannan och kinden och ner till käken, och vi använder ju jättemycket ansiktet, bara det att liksom man ler eller man ska äta och tugga, säga någonting, eller liksom ögonen så här. Så han hade, när han gick med det här liksom, Och det kunde komma när som helst, de här signalerna av smärta. Det var så fruktansvärt. Och till slut så gick det inte. Man var tvungen att operera. Och det är ju skitläskigt liksom. För man kan... alltså vi pratar nacken och nerver gå in i skallen. Och det här... det var fruktansvärt när han åkte in i den där hissen. Vad kommer det ut liksom? Hur kommer han vara framöver? Så han, det gick ju Ja, det är fantastiskt. Och då var det han som opererade, han då hade gjort det i 5 års tid, bara i Sverige typ. Vilken fantastisk, alltså alla som forskar, alla som nördar in sig på, och tänk vilken alla, ja, men, alltså man blir ju så, vilka hjältar när man har liksom, när man drabbas och så är det någon som har liksom då 5 år innan börjat göra den här operationen ganska tidigt ändå liksom, men att det, alltså utan det så vet jag inte om han hade levt idag, för man kan, alltså den kallas ju självmordssmärta också, därför att man, det finns ingenting som biter på den här typen av smärta. Så alla som kämpar med smärta, det är svårt att förstå det liksom, och det är väldigt svårt att stå vid sidan av. Men han blev ju bra, så det är någon som har kommit på tekniken att lägga ett litet teflon, vad ska man säga, runt nerven eller venen då, som venen som trycker lite grann mot nerven, och det blir som ett litet skavsår som gör att nervens ytskikt liksom skavs bort, och då börjar den plötsligt säga att hjälp, liksom utsöndrar smärtsignaler. Och det, man bara, men jaha, finns det här? Ja, men okej. Och det är väl det alla som drabbas av saker och ting, och särskilt sånt som är väldigt ovanligt, man bara, ja men finns det ens?
Jaha. Och att det finns läkare då, att tacksamheten över att den här läkaren då och hade det, gjort precis det här. Men då bestämde ni också för att gifta er?
Ja, då bestämde vi oss för det. Och då hade vi hållit på med såna IVF-er och försökt ett antal år med att få barn som inte lyckades så bra för oss då. Biologiska barn, ska jag säga. Och där och då, när han är som lindad i skallen och han har jätteont i ögonen och sådana briller, sådana här pilotbriller på sig, så sjuksköterskan sa så här, du smälter verkligen in här, Pekka. Han går omkring som en agent. Och där då så sa han så här, vet du, nu ska vi ha en fest. Nu ska vi ha en fest. Och det hade vi. Så, och det var 2007.
Fira kärleken och livet.
Så det ska vi ha igen, tänker jag, någon gång framöver.
Men sen gick det några år också sen innan ni fick igenom adoptionen.
Ja, för det är ju
en
process.
Det är ju också en process.
Ja, den är ju förfärlig. Du ska liksom godkännas och bli förälder, typ.
Ja. Så den tog, var det 4 år nästan?
Ja, 2007-11 åkte vi och hämtade Jonte. Och då, när vi fick reda på John Henry, så det var 8 juni, minns jag. Vi höll på att spela in en skiva då som med Johnny Cash-material. Så det var jag och Pekka och en kille som heter Andreas Nordell på bas. Och han skulle till tandläkaren. Men vi tar en liten paus, vi tar en liten lunch här, så ses vi efter när du är tillbaka. Så. Och då gick vi upp och tog lite luft, och så ringer adoptionscentrum på displayen. Hej. Om han är. Du vet kanske varför jag, du förstår kanske varför jag ringer. Ja, det vet jag inte, säger jag. Nej, eller jag hoppas, ja, du vet. Jag sitter med bilder här på er son. Vill du att jag ska skicka de bilderna, eller vill du komma bort? Och då är det bara på Lindhagens plan i Stockholm, så att det är ju bara på Kungsholmen och där vi bor då. Nej, men vi kommer, så vi åkte dit direkt. Man var helt fullständigt, alltså du vet, man bara går in i någon tunnel liksom, och så in på ett rum och ett kuvert, och så öppnar vi det och så är han där. Det är vår son liksom. Ja, och så får man säga, vill ni fortsätta gå vidare med, ja liksom, den skulligaste lite allvarsam blick, men och sen fick vi vänta igen. Så mycket i livet att handla om väntan.
Hur länge fick ni vänta innan?
Korea har ju hade ganska snabbt då, för så en 2 månader. Men så kom det ett VM som gjorde att de stängde ner hela adoptionsprocesserna. Liksom. Alla vart på vänt. Så det tog någon månad till då, så i september skulle vi åka och fira några i vår familj som fyllde år på Skagen. Ja, det säger mamma. På. Så var vi hälsade på vänner i Örebro och så skulle vi hoppa in och köra till färjan i Göteborg och så. Då ringer adoptionscentret. När man precis har tappat hoppet att vi kommer inte få träffa vår kille. Vi kommer inte hinna för att man har ett medgivande som är 2 år och man måste vara hemma med barnet. Du vet, allting kommer vara... Nej, det blir inte. Det blir aldrig. Och precis då så är det någon så... Då, när man har tappat det liksom. Det kommer inte bli. Jag orkar inte längre vänta. Då ringer de... Nu kan ni åka. Jag bara, nu? Ja, vi kan åka på måndag. Jag har ju några jobb där. Du vet hur det är att vara egen företag. Jag ska bara, man ska biljetter och liksom. Så det tog någon, vi tog kanske 2 veckor sedan åkte vi. Och sen dess är ju ingenting sig likt.
Var det så här, just att det ändå, att den kärleken när man har väntat på ett barn så länge. Mm. Och så är han där.
Och du vet, vi åkte ju... Alltså, jag brukar faktiskt säga att det är ungefär som månresa för mig.
Mm.
Jag skulle aldrig åka bortanför jorden. Jag har inga sådana drömmar.
Nej, okay. Jag
tycker det är så läskigt.
Men, så långt.
Mm. Ja, men det här var ju... Ja, men det här var så otroligt. Alltså, jag kände inte igen Pekka för han var så nervös. Och han kände inte igen mig. Vi kommer till Korea, vi får en svensk ledsagare kan man väl säga, en kontaktperson som också gillade Winnerbäck, och jag hade ju jobbat väldigt mycket med Winnerbäck, jag gjorde ju det då. Vi fick jättefin kontakt och hon hjälpte oss jättemycket och som värdefullt liksom att ha någon som talade ens eget språk och men när vi skulle träffa honom första gången, då var, alltså vi var ju någonstans i Sydkorea eller i Seoul, utanför Seoul, men allt är ju väldigt flummigt. Det var som att vi åkte, det är ju stort och ut i område som, jag skulle ju aldrig hitta tillbaka, jag vet inte var jag varit ens, ja, det står väl i något papper, men det är ju allting bara det är, men där står han i famnen på sin fosterpappa då. Där var han. Det gick, alltså av alla människor i världen. Så det man märker liksom. Av alla som vi är. Så skulle jag se honom på. Och där var han. Och samma för Pekka liksom. Men sen att närma sig varann. Och du vet vad svårt. Liksom, jag vet ju när man får ett biologiskt barn. Har jag ju förstått att det är lite samma sak. Vem är det här framför
du?
Mig?
Har du varit där inne?
Jättekonstigt. Mm. Men så det är ju olika processer. Men,
hur gammal var han då?
Han var 10,5 månader. Men och sen när vi förstår han är också en långsam personlighet. Så att vi upplevde så här, nu vet man ju det när man ser tillbaka, att vi upplevde att det tog ett tag, eller tog lång tid för oss att bli en familj. Minns att jag sa det julen efter, det här var ju september när vi kom hem. Och sen så julen efter, liksom ett drygt år efter, då minns jag att jag sa så här, nu börjar det kännas som att vi är en familj som, så där som jag sneglar på hur andra verkar ha det liksom, eller vara. Ja, jag förstår ju det nu. John Henry överlämnar sig inte åt vem som helst. Av olika anledningar. Hans personlighet, hans diagnos, hans situation bakåt. Det finns ett papper där det står att han har varit 3 dagar på ett sjukhus med hosta. Och du vet hur mamma hjärtat liksom, alltså ensam. Och med den som han är, allt som han har varit med om, när man har en autistdiagnos då, en högfungerande som han är, bright och så, men när det sociala har ju antingen tagit väldigt mycket stryk, eller så är det någonting som han absolut inte tycker är särskilt intressant. Mm. Men det kan ju också vara en kombo av hans känslighet och att han hela tiden har blivit in utsatt för nya till, liksom tillstånd, nya platser, alltså hela tiden. Och vad gör det med en människa liksom, att det, och vi behöver ju inte adoptera ett barn. Vi kan ju se i Sverige idag att jag tänker på alla barn som utsätts för otrygghet hemma.
Ja,
och vikten av att liksom den här tryggheten och kärleken, och vad gör det med en människa när man inte får det från början liksom?
Ja, där grunden någonstans läggs. Mm. Man säger det under de här första åren. Och utan att liksom, vi ska inte prata om honom.
Nej.
I hans värld, men just att vara förälder. Mm. Är ju, alltså, man älskar sitt barn överallt, men du får ju kämpa väldigt mycket som en PF-förälder. Mm. För att ge dina barn bästa förutsättningen.
Ja.
Och när de får den så blir det ju så, var den så otroligt mycket lättare, framförallt för dem. Mm. Men också för föräldrarna. Men det kan vara rätt stökigt att komma dit, och man får jobba rätt hårt.
Ja.
Hur skulle du uppleva hur det har varit att få den hjälpen som ni eller han behövde framförallt?
Mm. Alltså, vi hade nog tur, eller vi har nog haft ganska, jag ska inte säga, vi har ju kämpat som hjärnet verkligen. Vi har varit så, jag är ju extremt på och har varit det hela tiden, och även Pekka, vi har varit så involverade, och jag har svårt liksom, min inställning är att våra barn ska få det de behöver, och det här tycker jag är liksom, vi har den möjligheten i vårt land, vi har kommit så himla långt, så att det är skämmigt att det ser ut som det gör, för det är inte bra i svensk skola, och barn far illa, och det här tänkte, det har jag hela känt, det ska inte, jag accepterar inte det för min son. Men sen är det ju, alltså, stöter du på omöjligheter hela vägen så tar du ju stryk liksom. Hur ska du orka? Och det är många som inte orkar utan måste sjukskriva sig, för att vem kan tycka att en 7-åring eller en 10-åring ska gå hemma? Om inte den orkar med skolan så kan jag ju inte gå och jobba. Det säger ju sig själv. Vilken förälder som helst skulle ju tycka det. Nej, men när våra barn är sjuka, då är vi hemma. Men om det blir en hemmasituation konstant, hur gör man? Nu har ju vi inte behövt det. Vi hade en förskolepedagog, Steina, om hon har det här, det vet jag inte. Men hennes barnbarn hade också diagnosen autism och såg väl tecken i Jonte. Som vi också naturligtvis såg, eller åtminstone så kände vi ju att det var inte som alla andra barn. Han sökte sig inte till andra barn, han tittade inte gärna i ögonen, och han var rädd för andra barn faktiskt, till och med väldigt rädd. Och det tror jag är för att han är väldigt logisk, han är väldigt smart, han förstår att barn inte är särskilt logiska. Alltså det som händer, och det där i den miljön är inte det tryggt. Mm. Utan det är tryggare med vuxna människor. En vuxen miljö. Så att det hade ju han synade ju, upplever jag. Han har ju ett sjätte sinne. Han har ju synat väldigt mycket genom tid. Men där och då så hjälpte hon ju oss att få igång en utredning och få hjälp. Det vi fick också se att han har ju väldigt hög intelligens. Och sen att andra saker är lite svårare för honom. Så vi har ju fått utbilda oss. Och det minns jag på kursen, de sa så här: är ni beredda att bli pedagoger till ert barn? Och vi bara, nej. Jag vill vara förälder. Jag vill inte vara pedagog. Men det är en del av vad det handlat om. Att förkovra sig och liksom se till att vi har fått... Men man får ju slita med att få gehör på skolor för det liksom. Och det är ju inte för att de, alla är ju inte så att de inte vill eller inte ser. Eller det är bara det att situationen inte räcker. Alltså en skolas resurser räcker ju inte till idag.
Nej, och det vet jag, ibland när jag varit inne på det här, eftersom jag själv är MP-förälder och har haft upp ämnet tidigare. Mm. Så ibland får jag de meddelanden att liksom, vi gör faktiskt allt vi kan och jag är en lärare som engagerar, eller mentor som engagerar mig och så vidare. Och jag vet att det finns jättemånga som är helt fantastiska. Sen ska man ha turen att träffa dem bara.
Exakt.
Och det är ju, som i skolan så är ju lärarna också överbelastade med massa administration och sånt där. Så det är svårt, och jag har full förståelse för det. Men där behöver man se ett liksom, överperspektiv. Vad kan de där uppe göra för att hjälpa skolorna att faktiskt kunna ge barnen de förutsättningar som de behöver? För att oavsett så är det så många barn som är, alla är ju olika och lär in på olika sätt. Och ibland ska det inte ens behöva en diagnos. Vissa är liksom, behöver mer lärarlätt, vissa vill sitta och läsa, vissa behöver ljud och bild. Och det, jag tycker inte att det ska vara så svårt att kunna sortera ut det där, vem behöver vad, och så kan man göra de grupperna för att ge dem de förutsättningarna, för när de får de förutsättningarna så har de en sån otrolig förmåga att lära.
Otrolig.
Och liksom, men det är ju en konstant resa i att lära, hur gör vi i den här situationen, vad händer nu, alltså det är ju olika, så här, hur är det med andra människor, eller hur är det att läsa in det här? Oj, det här gick jättelätt att lära. Okej, för det är lite nördigt in i det. Alltså det finns ju hela tiden någonting att upptäcka och lära, men det är otroligt krävande.
Ja, det är otroligt. Och jag vet inte, men vi har ju en kursplan som man ska följa, och alla ska liksom in under samma då. Och det är ju det du pratar om. Alltså problemet blir ju till exempel när man ska skriva en berättelse. För mig, jag brukar prata om det med Jonte. För han tycker det är jättejobbigt att fantisera. Till exempel. Han har jättebra fantasi utifrån kanske en idé eller ett spel eller någonting sånt. Men just det, att skriva en story. Och känna hur huvudet rusar. Och så är tiden slut. Nu går ju han ändå på en resursskola. Alltså en vanlig grundskola, men med mycket mer resurser. Och hela det sättet de jobbar på, det är det. Alltså för oss, det var ju skitläskigt att flytta honom från den här skolan han gick på. Med sin värld som den var. Alltså han hade ju en punkt där han ändå kände till. Så det här blev ju... Ja, det här var ju, alltså, det var ju som att har vi gjort honom en otjänst liksom, och det var... Men utan den så tror jag att vi hade haft en situation som många har idag. Det hade blivit... Han hade inte orkat med. Tempo. Det hade inte funnits tillräckligt med hjälp. Han behöver guidning igenom. Och framförallt de här små grejerna som vi kan tycka är så här. Men, nej men... Oron som finns hos många, den är ju alltså att han nu kan sätta ord, det är liksom, det är sån glädje. Han kan säga att han är orolig. Idag i morse när vi borstar tänderna så pratar vi om det här med lov. Ja, det värsta är liksom kanske 2-3 dagar innan lovet är slut, innan man ska börja igen. Det är skitjobbigt.
Så nu.
Han sa det. Han är liksom, ja, för det är, eller oron inför uppgiften som han tar super allvarligt och vet vikten av att klara av den för att sen komma in på gymnasiet. Alltså han förstår den här kopplingen liksom, som kanske inte alla heller gör egentligen. Och sen hur hjärnan spelar sitt spratt med honom och tiden försvinner och tankarna far iväg och att höra honom sätta ord på det som händer, det är liksom, det har varit mitt mål hela tiden, och att det ska fortsätta, att vi får fortsätta jobba med det. För att jag tänker att alla människor är unika, men det, där tror jag det finns någonting, det är liksom att vi ser på varandra på vad ska man säga, inte ge alla samma chans, eller att vi inte ger de här personerna en chans därför att man kanske är långsam, eller man, många som blir retade för att de, ja, det blir fel liksom, och jag menar, alltså det väcker någonting i mig som är den här oförståelsen inför varandra, att vi är olika Det tycker jag är, det har jag ju seriösa problem med, för att jag, det upprör mig så enormt.
Och framförallt eftersom vi lever i ett samhälle där vi faktiskt behöver vara olika för att fylla alla olika funktioner som behövs i samhället. Mm. Vi ska ju inte vara lika.
Nej.
Eftersom, jag menar, bara på ett företag så behöver någon vara kreativ och tänka utanför boxen. Och någon är jättefantastisk som sitter med sitt Excel-ark och bara tittar siffror. Alltså det finns ju en sån möjlighet. Och
men att, i skolan då, där är det ju, det är ju ett helvete att ta sig igenom skolan.
Ja,
och om där, du är så att säga annorlunda. Men varför ska vi vara en norm? Och sen så, alltså det här måste vi på något vis, vi måste spräcka upp det här.
Ja,
liksom.
Verkligen. Och det, jag vet nu, min yngsta son som gick ut, och han har ju kämpat med sina betyg. För att det är inte under, han har inte fått läsa under de förutsättningar som han behövde. Men det intressanta är att han har ju då, när han är hemma, då har ju han, när han är nyfiken på någonting, då googlar han det och lär sig. Så att även om inte han hade världens bästa betyg, så sitter vi i en frågesport. Eller har vi så här, ja men du vet. Alltså han svarar, han kan fasiken allt. Han är den mest, alltså han har mest kunskap utav oss i vad familjen skulle säga, allmän kunskap. Och så tänker jag så, hur kan det stämma överens med de här betygen? Jag skulle aldrig, han bara, jag är med i vilket frågesportprogram som helst. Han kan räkna flagga, han kan räkna liksom.
Mm.
Och inte bara så här nördigt åt ett håll, utan han är så bred i sin kunskap.
Fantastiskt.
Och jag bara så här, hur är det möjligt att han inte, att inte skolan såg? Men, och det, han kommer ju få glänsa nu när han kommer ut i skolan. Och,
men jobbet innan. Och,
men jobbet innan, och det är så många år.
Känslan över sig själv, och det är verkligen det jag tänker. Det är ju liksom inte bara det att, alltså det är ju även det viktigaste kanske är ju liksom det mänskliga lidandet av att aldrig känna att man är en av de andra.
Ja, och känna att bli lyft i det man är bra.
Ja.
Bli stöttad i det där man behöver hjälp.
Mm.
Men fokusera på det som de gör bra.
Mm.
Istället för att det är nästan lite tvärtom ibland, kan jag uppleva. Att, och här har du ett problem.
Mm.
Och så blir det fokus hela tiden. Istället för att säga att ja, men här behöver du stöttning. Men titta på det här.
Mm.
För att få liksom självförtroendet. Och det är ju en resa för många föräldrar. Oavsett om det är NPF. Men ännu mer tror jag många gånger för NPF-föräldrar.
Mm.
Men det är lite fint i det här ledet nu. Att du har ju börjat plugga lite.
Mm.
Berätta.
Ja, jag har liksom hoppat på en certifiering kan man säga. Som en sångpedagog och pedagog och terapeut som heter Sofia Lilja jobbat fram, som kallas för Creative Minds, och liksom grundar sig i min, tror jag, jag har haft en liten pedagogisk del i mitt liv där vi har jobbat med sång, jag har jobbat med sångare och försökt kanske bidra och hjälpa de med sånt som jag kände att jag behövde hjälp med, som vi har pratat om.
Mm.
Allt ifrån från det fysiska och shit, armarna som man upplevde på scenen när man var ung. Liksom, och hjälp, vad ska jag göra av dem? Ja, men det är så mycket egentligen. Och jag har nog alltid varit väldigt nyfiken på människor. Och på kanske det som kanske har varit lite utanför normen och sådär. Jag tyckte det har varit spännande och känt att det, alltså hur mycket sanningar finns det inte i de som får kämpa väl lite extra. Därför att man det går inte på räls. Det går inte på räls. Vi måste jobba för att erövra livet och liksom. Men jag har ju lika fullt rätt att vara en hel människa i det. Det ska ju ingen annan ta ifrån eller liksom säga något annat om. Och det här känner jag att även så här artistiskt liksom, att det finns så mycket där som när man ger sig in i den världen. Och många av oss gör ju det för att vi också kanske inte alltid känt att vi hör hemma i en normalitet liksom. Man har haft mycket som man vill utmana och som drivs av att utmana just de där sidorna som är så hemska eller svåra. Så att, och sen har jag ju, alltid haft en dröm egentligen, om jag ska vara ärlig, så här i backspegeln, att hade jag gjort om mitt liv så hade jag nog varit smart och pluggat. Jag har ju pluggat musik liksom, och det har ju varit härligt, men jag tror att jag skulle ha gärna varit psykolog. Mm. För det hade jag tyckt var så intressant. Så att nu finns det väl en liten dröm i mig att kunna utveckla, lära mig mer om psyket, om det mentala, om våra nervsystem, eller hur nervsystemet funkar och hjärnans möjligheter liksom, som ju ändå så här, man utvecklas fram till man är 25. Ja, men det stämmer ju inte. Vi har ju hela tiden förmåga faktiskt att kunna förändras och förändra vårt tänk till exempel. Och jag kommer tillbaka till den här liksom, trotsen lite grann så. Och jag vet ju inte idag om jag kan liksom hitta något sätt att, vad ska man säga, dela det mer liksom på riktigt så att säga, i att det kan vara en del av mitt jobb så. Men jag skulle tycka det var väldigt, eller jag tycker det är väldigt fascinerande med måendet och hur vi allt som händer oss och hur vi ska liksom hantera och härbärgera det på bästa sätt så att vi inte knäcker ihop.
Ja, för det finns ju så mycket som vi faktiskt kan påverka själva, och även om man ibland, precis som med skapandet kanske musik, att ibland orkar man inte ta ansvar själv.
Nej.
Man bara, kan någon bara hjälpa
jag
mig?
Men,
det ansvaret är ju egentligen ganska härligt, brukar jag säga. Mm. Att, när jag insåg att ansvar kanske inte alltid är tungt, utan det var skönt att jag faktiskt kan. Jag behöver inte vänta på någon annan för att lösa det här, utan jag kan faktiskt försöka tänka på ett annat sätt.
Ja.
Så mår jag bättre.
Mm.
Och det är en träningssak såklart, men när man kommer på det så blir det ju så otroligt mycket lättare för mig.
Mm.
Och förhoppningsvis för andra runt omkring mig. Mm. Att jag mår bättre. Men att de här, för att ibland kan det ju vara så att livet är ju i det stora hela kanske för många väldigt bra.
Mm.
Men utmaningarna är så tunga så att det känns som att de är större och tar mer plats än det som är bra.
Ja.
För att vi inte lär oss hur vi ska hantera dem.
Mm.
Och vägledas genom det. Och att det finns, som du säger, att det finns möjlighet. Och du kan ju verkligen, som du sa i början, att säg inte till mig att det inte går.
Nej.
Det är lätt för dig att säga. Nej, det har inte varit lätt. Men du har valt att göra det.
Mm.
För att vara där du är idag. Och hantera alla de delar i ditt liv som du har mött som verkligen har varit utmaningar.
Ja. Alltså det är ju alla de här delarna. Det är klart att alla utmaningar vi har hamnat i, liksom, det finns ju en del av det är ju sorg, liksom, att varför skulle allting det här hända? Jag har ingen liksom lyckorecept på ett liv så här, att allting ska vara himmelsblått jämt. Alltså en låt, solen, en sak som jag har lärt mig, fastän det börjar regna så har jag solen och du, och jag tänker liksom att och Leonard Cohen sa, genom sprickorna så kommer solen in liksom, och det här har jag också fått uppleva och liksom, så det är ingenting jag tar lätt på, eller att må bra. Man kan också må bra mitt i det allra skitigaste, jobbigaste, svåraste stunden. Alltså man kan skratta, och det finns ju många bevis på det, att det blir antingen tragikomiskt eller att det blir humor i den allra svartaste. Vi kan ju imponeras av de som har fått en dödsdom, som är glada och njuter av livet ända fram, medan andra inte klarar det, går in i den här självömkan som med all rätt, jag menar, det måste finnas där både och. Man måste få tänka, varför drabbas jag? Varför var det nödvändigt det här? Nej. Eller, men någonstans så måste man göra någonting av det. Det är väl där trotset kommer in. Liksom, att jag minns att jag sa, jag ska jäkla mig använda det här. Jag ska trampa ner den här skiten.
Mm.
Det är mitt sätt att ställa mig upp och sjunga den där. Och när allt det här är över, så när jag ska dricka någonting dyrt när jag kommer ur det här. Men lika fullt så drack vi någonting dyrt mitt i det. Och liksom ha det perspektivet på något sätt.
Och den är just Christer Olsson som har varit med här i podden tidigare. Mm. Han sa just det när hans fru hastigt gick bort. Så sa han att det finns ju ingen mening med att sådana saker sker. Men det jag kan göra är att skapa en mening. Mm. Av det som har skett. För det, jag kan inte påverka det.
Nej, och det är så klokt, tänker jag.
Ja, och det är lite, det är egentligen det du säger, fast med andra ord bara. Ja. Att du säger att det som har skett, varför drabbas jag? Mm. Ja, det finns det ingen mening med. Mm. Men jag ska fasiken med göra någonting av det. Och där någonstans är det att skapa mening med livet. Och inte vänta in, vad är meningen med mitt liv?
Nej.
Utan själv ta tag i det rodret och bestämma sig. Nej, men jag vill skapa mig mening i mitt liv.
Mm.
Utifrån det mina erfarenheter är. Och vad jag vill uppnå.
Precis. Det är häftigt.
Mm. Skapa mening. Och senaste albumet då är ju Långt ifrån ensam som kom ut i höstas.
Mm.
Fantastiskt fint. Det är just den här också textraderna om föräldern. Finns jag alltid här? Idag är och det är det jag tycker är så fint med din musik och dina texter ger så mycket till oss andra att kunna vila i på något sätt.
Mm, fint. Åh, det är fint. Det.
Men är du ju skapandet hela tiden? För man vill ju, nu är det ju både pluggandet, och hur ser framtiden ut nu framöver?
Ja, nu så tänker jag att lite tanke, alltså det lustigt det där, när den här senaste skivan skrev jag med en relativt ny bekantskap som heter Anders Pettersson, och vi återigen liksom hitta någon som man kommunicerar med och kan tänka med och kanalisera tillsammans med, har varit jättekul, och det kanske är så för mig att det finns verkligen stunder när jag tyckt att en låt trillar fram väldigt okomplicerat det är några som jag när jag tittar tillbaka på alla låtar jag skrivit och så, eller varit med och skrivit med andra då, men de har jag skrivit själv som har kommit snabbt, är det några som de liksom kommer alltid, de håller för mig genom mitt liv och har varit så här spot on. Ja, jag fattar precis vad jag menar själv. Det är inte alltid. Men annars så är det nog väldigt häftigt för mig just här samarbetet, att liksom, vad handlar den här låten om? Vad handlar den här idén om, och hur tar man sig dit? Vad liksom, och så den här liksom lille stunden av koka ihop någonting, vad ska vi ha för ingredienser och vad han, ja, det är väldigt häftigt tycker jag, och mötet i det på något sätt och andras associationer och vad kommer upp liksom, och det här tänker jag kanske är lite fokus nu, att liksom spendera lite tid med mig själv, det har varit ganska mycket, och skrivandet och se, jag faktiskt, jag tycker din titel är så bra, nyfiken på det själv, vad är det som händer här inne liksom, vad kommer för nya steg, och ibland så är man så inne i, du vet, man gör ju, eller hur, det pågår så mycket, det är liksom uppdrag som är, och så kommer en period när det är något lugnare, så måste man ju omvandla och sätta lite nytt spår, liksom nya mål och nya, och det där tycker jag är väldigt både skrämmande men också spännande tid, för vad händer nu liksom, vad händer i mig nu, jag ska göra några lunchkonserter på, som kommer komma ut alldeles snart, och som kommer vara i ett annat forum och ett litet annat tänk på en timme, man ska samla ihop sig, och det där har satt igång jättemycket i mig av vad har hänt under alla år? Hur kan jag förmedla det på ett allvarsamt, underhållande sätt? Där jag som ung var ganska allvarsam och det var liksom lite tungt och det skulle vara svårt, eller svårt, det skulle vara liksom lite sådär. Och nu inser jag att för att någon ska kunna ta emot det så behöver man ju också hitta den här den där balansen mellan allvar och tårar och skratt, eller det tragikomiska och det som är kommunicerande, tror jag. Och det är så mycket att lära sig där. Att kommunicera, det är vad vi är inne på, på alla möjliga sätt som man kan göra det. Det är ju häftigt alltså. Så jag är väldigt nyfiken på det. Och på många sätt också sådär. Tänk att vara med om något som man absolut inte varit med om förut och inte kan alls. Vad läskigt, men vad skönt det skulle vara. Så här. För jag tänker att ju mer man lever också, så ju mer kanske man vet hur man funkar. Och ja, det är ju en ständig resa. Jag tycker att det är så häftigt på något sätt. Vi har varit inne på det många gånger. Det blir man ju inte klar med.
Nej.
Men man stannar upp och reflekterar kanske över det som sker och vad kan jag göra? Därför att man tycker att det är spännande.
Mm.
Att livet är spännande.
Ja, det är det verkligen.
Och nu när det är 25 år nu sedan du... Att både titta bakåt och var du är idag och se ihop, det är ju väldigt fint.
Ja, det är otroligt.
Men det är ju också det som jag pratade faktiskt med en tjej igår också som jobbar som skådespelare. Och det var ganska... Det är lite jobb just nu och det är lite osäkert och man vet inte när det drar igång. Hade man vetat så här, januari 25, då drar det igång. Då kunde man sitta med lite mera ro. Men att som du säger att också så här att försöka släppa den så här, vad händer sen då? Utan så här, ja men nu har jag en period där det är lite lugnare. Då kan jag ju passa på att reflektera över de här sakerna, tänka framåt. Du kanske ska ta lite tid för återhämtning om det lockar, om du börjar tänka på den.
Ja.
Att faktiskt, när en ofrivillig lugnare period, precis som under pandemin, vad kan jag då göra med den?
Exakt.
För att hjälpa mig själv i mitt liv framåt sen.
Mm. Ja, och det där är ju så konstigt, för det, och det är ju en livssanning, tänker jag, för många så där, att när livet sätts på paus av olika, eller livet sätts ju inte på paus, men kanske man tänker att det gör det bara för att någonting händer som, eller inte händer, men jag just återhämtningen är ju... Jag är nog inte så bra på det faktiskt.
Mm.
Så det är lite, det kanske är dagens sanning för mig.
Exakt. Jag tänkte säga, vad du är nyfiken på. Nu har vi varit inne på ganska många saker som du är nyfiken på. Men kanske också ska vara nyfiken på, vad skulle hända om jag tog tid för återhämtning? Hur skulle det förändra mitt mående då? Alltså så här, även om det är bra, kan det bli ännu bättre?
Och det tänker jag så här, i livet överhuvudtaget, men också som förälder naturligtvis. Alla vi föräldrar stressar ju runt, särskilt under viss del av livet liksom. men det tänker jag som en NPF-förälder då, som vi kallar oss eller blir kallade, där har det ju varit en känsla av, och är ju fortfarande så, att just det här med när barnen liksom tar sig ut i frihet, i sin frihet, den är ju inte säker att den blir precis som i en så att säga normalitet liksom. När lämnar barnet hemmet? Jag vet att jag inte frågar någon gång. Nej, men när kickar föräldrarna ut sina barn då? Ja, men hur länge tänkte du leva hos oss och sådär, va? Och det där kan jag menar, det är ju många som inte klarar ett liv på egen hand. Och hur ser det ut? Och tankarna var inför det. Jag är ju i ganska stort behov av egen tid. Och det har ju utmanat mig. Därför det har jag haft så lite av, faktiskt. Och då har väl det varit liksom när jag får ge mig in i musiken eller sådär. Men livet i övrigt har ju krävt väldigt mycket av närvaro och engagemang. Och vi har varit mycket i skolan och hela den praktiska delen.
Så att det är ett alltså det är fascinerande överhuvudtaget att det har kommit till musik och skivor och spelningar och man har liksom släppat med familj och jobbat mycket, jag och Pekka också tillsammans, men nu lite mindre, vi gör lite olika saker och plötsligt känna lite så där. Det kan ju vara det också som gör att jag känner att det kommer en mer självständighet.
Mm, för att han börjar bli med.
Mm. Ja. Och kanske frö gror liksom. Att, oj, ja. En dag så... Han kommer nog klara det liksom. Ja.
Och då får du tid också.
Och då får jag lite tid.
Det är därför kanske återhämtningstanken kommer upp. För att det börjar bli lite mera luft.
Mera luft.
Någonstans. Och spännande år.
Ja.
Så fint att ha dig här. Alltså det är så mysigt att prata med dig.
Det är så fint att vara
här. Vi kommer ju samtala flera gånger, du och jag. Det vi ska ta och avsluta med en liten låt. Jag ska säga då att det senaste albumet släpptes ju då i höstas. Långt ifrån ensam. Och sen finns du på Instagram, Anna Stadling. Och du har också en hemsida, annastadling.com. Om man vill
och
hitta
Facebook
dig.
Faktiskt.
Och Facebook också. Vilken låt ska vi avsluta med då?
Mm. Jag tänkte att jag skulle välja en låt som på tal om det här med att titta tillbaka. Och då kände jag att jag vill gärna spela Elton Johns Your Song. Det är den första låten som jag spelade in. Mm. Någonsin i en studio. Och det gjorde jag tillsammans med Pekka. För ja. Vi känner varandra sedan jag var 14 och han var 17. Vi var inte ihop då, det tog 18 år så vi gjorde en Harry Mötte Sally.
Ja, ah, nu gjorde den grejen.
Ja, och den låten, det finns en låt om det faktiskt på nya skivan. Så att det är en cirkel som sluts här. Men jag tänkte att, jag tycker den är så, alltså Elton John.
Ja.
Och när han skriver, how wonderful life is now you're in this world. Och jag tänker att, tänk så många som man saknar. Eller hur? Som vi kanske inte alltid hela tiden tänker att det är nu livet är, det är nu vi har varandra. Sen får vi sova gott liksom. Men det är någonting som jag vill bli bättre på och försöka liksom leva i. Att uppskatta min omgivning och de jag möter och det har liksom ändå. Vi har ju så bra här fast vi har mycket att kämpa med och tiderna förändras. Men det finns mycket vi behöver värna om. Framförallt liksom varandra, tänker jag. Så jag tycker den är... Ja, det är så himla fin.
Mm, då tar jag avsluta med den. Your Song. Tack snälla Anna.
Tack Kristin. It's a little bit funny this feeling inside. Those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. If I was a sculptor, but then again, no. Or a man who makes potions in a traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. And you can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind. I hope you don't mind that I put down the words. How wonderful life is while you're in.
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.